Hej och välkomna till vår session om mobil DevOps. Jag heter Daniel Hindrikes. Jag är utvecklararkitekt inom, ja, främst inom mobila lösningar och lite molnlösningar. Till vardags är jag konsult på Society i Borlänge. Och idag är jag här och pratar om det här med samma som min kollega Mattias som får presentera sig själv.
Ja, Mattias Sköld, också från Borlänge. Har väl hållit på med DevOps eller Continuous Integration hela den svängen i ungefär 10 år. Vi ska försöka köra en session här nu där vi tar hela varvet runt DevOps på Microsoft Stack och mobil applikationsutveckling. Så att vi har försökt att lägga oss någonstans mellan level 100 och 300, det vill säga för bara IT-chefer och för utvecklare, så att båda ska få ut någonting av det.
Vi tar gärna emot frågor när som helst på sessionen, men vi har ganska mycket vi ska täcka, så har vi längre frågor och diskussioner så tar vi det gärna efteråt.
Vi börjar med att prata om vad är DevOps då? Jag skulle kunna stå och prata om DevOps i 2 timmar och fortfarande inte bli klar, men om vi ska göra en 30 sekunders introduktion så föredrar jag att köra DevOps by buzzword som jag brukar kalla det. Det här är liksom, ja, går man ut och tittar ute på nätet eller vad folk säger om DevOps så pratar man mycket om den nya generationen av agil utveckling. Jag har några som säger att det handlar om att du trycker ny kod i produktion. Flera. Idag pratar man 100 gånger idag till och med. Det finns en definition till som säger att alla som ska vara med och jobba i ett DevOps-team ska kunna dela på 2 pizzor och fortfarande bli mätta. Och det innefattar alla från de som sköter juridiken, produktägare som kan bestämma om priser och liknande, till de som faktiskt klappar om nätverk och servrar och alltihopa. Jag körde den här på DevOps-dagarna i år och före mig var det killar från iSettle, jag vet inte om det är ingen här, som just sa det att jo, men de hade gått in i DevOps, då hade utvecklarna fått personsökare. Det var deras definition på, okej, det är inte DevOps som inte utvecklarna personsökare, du behöver ha någon som kan ändra koden i, alltså på jour eller tillgänglig dygnet runt. Sista är min lilla favorit. There is no I in team, and there is no operation in DevOps. Det handlar mycket om att vi ska inte dela upp det här. Det ska vara ett team som jobbar tillsammans för att leverera en tjänst eller en kundnytta. Där egentligen handlar om den här bilden. Den berömda feedback-loopen. Det handlar också om att vi ska bygga någonting, sätta ihop någonting efter en hypotes. Vi levererar ut det här i produktion. Vi mäter hur fungerar det här, fungerar det bra, fungerar mindre dåligt. Och så lär man sig någonting av det, bygger en ny hypotes och så gör man ett nytt varv på det här. Ju fortare du kan göra det här, desto högre effektivitet och desto duktigare blir du att leverera kundvärde på. Men det vi ska göra idag, då tar det här varvet i verkligheten. Så vi har de här produkterna med, om vi pratar mobilutveckling. Vi ska visa hur man kan hantera backloggen och börja med idéer och hypoteser i Team Services eller TFS som du kör om premise. Vi ska titta lite kort på utveckling. Vi kör Git, vi kör Visual Studio, Xamarin i det här fallet. Vi bygger någonting, alltså ett continuous integration, där vi kompilerar kod, sätter ihop ett paket och verifierar paketet. Efter det så ska vi ta ut en release pipeline, alltså en continuous delivery, där vi egentligen då kör tester på våra mobilappar via Xamarin Test Cloud. Vi trycker ut det till olika grupper via HockeyApp. Och sen ska vi visa hur vi kan använda HockeyApp för att samla in data i det här och mäta och lära oss någonting om vår applikation.
Yes. När vi ändå pratar om produkter kanske vi ska nämna gårdagen, om det var någon som tittade på Connect då, så presenterade de den nya Visual Studio Mobile Center. Det är egentligen samma sak som det här. Den enda skillnaden är att man har paketerat det, gjort det enklare och en form av wizard för de som inte hållit på med det här tidigare att komma igång. Tanken är sedan att man ska flytta över till Visual Studio Team Services när man har större behov eller har, ja, kommit in i det här mer, hur man jobbar med DevOps-processen och hela bygg- och release-biten.
Vi hoppas kunna gå varvet runt här nu på 50 minuter och sätta upp det här med Team Services. Tar någonstans mellan 2 och 4 timmar om man skulle göra det. i Scratch och fyller i alla detaljer rätt. Och Mobile Center, där är det väl 10-12 klick då för att komma runt och sätta upp det. Du får inte samma grad av konfigurerbarhet och customerbarhet i det här då. Mycket enklare flöden, men det är en bra början i alla fall om man inte har någonting. Sista grejen var det Application Insight, som egentligen handlar om att få en 360-vy, alltså en helhetsvy, inte bara hur min mobila app mår, utan hur mår mitt backend, hur mår mina servrar som serverar min mobila app och alltihopa, så vi kan korrelera och börja förstå vad är det som händer. Så, det var sista sliden vi tänkte visa idag, om vi har tur och nätet är med oss. Så jag hoppar direkt in i det som är backlog. Hur många här inne har sett TFS, VSTS sista tiden? Alla känner igen backlog, Epix. Någon som inte känner igen det? Ja, vi tar det väldigt snabbt om. Det vi har är att vi kan ha kravhantering på flera nivåer. Defaultuppsättningen idag är att du kan ha krav på 3 nivåer, men du kan lägga till egna nivåer eller släcka ner de här. Så att på en väldigt hög nivå kan jag sitta som stakeholder eller affärsägare någonstans och säga, ja, men vi har nu investerat 500 000, 1 miljon i mobilapp här. Och ändå har vi, det har inte tagit av, vi har ganska dåliga recensioner på marketplacen eller storen och jag måste göra någonting åt det. Så jag skapar en epic för att hålla koll på vad är det jag behöver göra för att få nöjdare kunder av min app då. Och sen kan jag då gå ner och bryta ner de kraven i lägre nivåer. Så jag, en av de här sakerna som jag har klagat på, det är stabilitet då. Att appen dyker och sådär, kraschar. User satisfaction, den är inte snygg, inte enkel att använda. Jag kan också lägga till en sak här som har kommit på slutet då, att vi märker att vissa, jag ska inte säga, det är inte iOS då, utan den andra plattformen, då är det ganska vanligt med krascher på enheter som vi inte har testat och så vidare. Så jag kan lägga till stories här. Sen kan jag hoppa ner i nästa nivå och titta här. Ja, men om vi nu hoppar ner och säger att det var min chef Per där som hade den vyn på det. Jag kanske är arkitekt eller utvecklingschef eller något liknande, teamlead, och så får jag in, ja, men jag vill att vi ska testa vår applikation på alla devices som vi, våra kunder har. Då kan jag titta på det och så säger vi att vi ska bryta ner den en nivå till då, i user stories, och så säger vi att vi ska kan skapa en user story på det här viset. Kommer man sen ner på stories-nivån, vänta, inte sparat den. Nu så har jag, vad heter det, alla de här sakerna kan jag hålla på koll på en vanlig kanbanbord och dra och släppa och tilldela. Men här kan jag egentligen då säga, eller du kan få ta över och vi tar den där testautomation för 80% av flödena. Kan öppna den och så kan jag säga då att ja, men jag tilldelar den till Daniel här, ska han få ta över.
Yes, testautomation. Har någon tittat runt i en större folksamling någon gång och hur många Android-enheter det finns i samma rum bara? Även om det är samma device så kan det ju vara olika operativsystem på dem, till exempel beroende på om man har uppgraderat och så vidare, eller om den operatören har släppt den versionen och så vidare. Därför, om man kan automatisera det här, köra tester på riktiga fysiska enheter före varje release eller kanske varje natt för att snabbt kunna upptäcka de här, vore det kanon. Därför ska jag visa idag Xamarin Test Cloud hur man kan skapa automatiserade tester med kod och köra dem i molnet på egentligen hur många enheter man vill. Så jag tänkte att vi börjar här i Visual Studio och visar hur man skapar de här testerna. Sen kommer vi gå in i portalen för samla in testlådor och visa hur man väljer enheter och kolla på resultatet av testerna. Så egentligen finns det två sätt att skapa de testerna. Man skriver koden själv eller så använder man Xamarin Test Recorder för att generera kod för testerna. Jag föredrar att skriva koden själv. Dels blir testerna snyggare och renare, även om testrekorden genererar helt okej kod också. Den koden som vi ser här uppe till exempel är genererad med Xamarin Test Recorder. Dock är den bara i preview än så länge, så den kan vara lite ostabil, men det kan vara bra att veta att den finns i alla fall om man inte är jätteintresserad av att skriva all kod själv. Xamarin Test Cloud kanske ni tänker, ja men det kan vi köra på vår Xamarin-app. Men det kan man faktiskt köra på alla appar som egentligen man har en installationsfil man kan installera. Man kan köra det på appar skrivna med Objekt-C, Java, Swift och så vidare. Och såklart appar skrivna med Xamarin. Om man har en app som man inte har källkoden till, man har ett paket, ja men då kan man gå in när man drar igång testet. Och det enda vi behöver göra då är egentligen att vi pekar ut vilken, som i det här fallet, APK-fil vi vill köra mot. Här ser ni att vi kör, pekar på APK-fil och sen start app. När vi kör det här i releasen då behöver vi inte göra det här, för då har vi redan laddat upp vår APK tillsammans med det här. Men när vi kör det här i testmiljön. Så om vi går in här och skapar ett test. Vi har kopplat vår APK-fil. Vi kan köra det här demotest. Vi debuggar det. Så tänkte jag visa hur man kan göra när man inte har tillgång till koden och inte vet ID på komponenten till exempel. När man utvecklar med Xamarin Forms så kan man sätta ID på alla komponenter, vilket såklart är underbart om man kan göra det, för det går mycket fortare. Men om man inte har tillgång till det så är det fortfarande helt möjligt. Så vi har i vårt test här egentligen bara en rad, app.repl. Får vi upp ett kommandotolksverktyg här, så skriver vi bara tree. Då får vi hela trädet på hur den här vyn är uppbyggd. Vi kan öppna emulatorn här också för att se hur appen ser ut. Det är egentligen en simpel Android app. Vi har tabbar, vi har en lista som man kan köpa saker till. Då kan vi scrolla igenom den här. Då kan vi till exempel se att vi har ID:t här, searchbar. Då kan vi gå in här, vi avslutar debuggen för att kunna skriva. Sen skriver vi bara app.tap. Och sen marked, det motsvarar liksom vilket ID man är man hämtar. Så kan man bara skriva så där. Då kommer vi klicka på den komponenten. Så det är väldigt lätt att skriva koden själv också. Det är ju inga avancerade saker. Inte från grundläggande. Sen kan man med kod skapa egna gestures och så vidare om man vill göra mer avancerad interaktion med appen också. Själva tanken är att man ska kunna göra allting med UI-testerna som man kan göra med fingret till exempel på en skärm. Man ska kunna interagera som en riktig användare. Sen en av de bästa funktionerna och även en av de simplaste är att man kan köra ta screenshots. Bara den är guld värd att ha screenshots på hela appen och se så att det genererar riktigt på alla de här Android-enheterna. Då skriver vi bara app.screenshot. Och sen en titel på det. First page. Sen när vi är klara kan vi antingen välja att gå här på testet i Solution Explorer och välja Run in Test Cloud. Eller så kan vi automatisera det här som Mattias kommer visa lite senare. Men det tar lite tid att köra det här i Test Cloud och ladda upp det. Så jag har förberett, precis som TV-kockarna, och kört testerna redan. Men innan vi går till det så tänkte jag visa hur det ser ut när man skapar testerna och väljer enheter. Så här är vi inne i Xamarin Test Cloud-portalen. Högst upp här har vi New Test Run. Får vi välja vilken app vi vill köra för eller om vi vill skapa en ny app. Vi kan välja den här Parse Unlimited för iOS. Då ser det ut så här. Vi har en massa enheter som vi kan sortera på olika, hur de är tillgängliga. Namn, OS-version. Vi kan filtrera på OS-version. Det finns ända ner till iOS 7.0.2. Vilka processorer. Vi kanske har problem. Vi vet att vi har problem på low-end-telefoner, så kan vi välja att vi kör tester på bara sådana för att se, eller att vi fokuserar tester på sådana. Och det finns plattor och det finns telefoner som vi kan köra. Så om vi kan välja några här. Här kan man egentligen klicka i hur många som helst. Sen kör man Select 5 devices, Next. Och här får man ett skript som man kan ladda upp testerna med om man vill göra det manuellt. Annars kör man det via Visual Studio via den kommando eller menyraden eller från Xamarin Studio om man kör det då. Testrekorden finns också för både Mac om man vill köra iOS-inspelningar och för Visual Studio om man vill köra Android-inspelningar. Den på Mac ska klara för övrigt både iOS och Android. Så, om vi tittar på resultatet här då. Vi kan titta på våra Android-tester här först. Då ser vi alla testkörningar. Det har gått rätt bra. Vi hade ett failat här. Vi kan se lite hur mycket minnesanvändning det har varit generellt och så vidare. Så kan vi gå in på detaljerna här. Här gick det bra. Det tog 21 minuter att köra. De här Android-versionerna körde vi på. Vi hade bara telefoner i det här fallet. Från LG, Samsung och Sony. Men sen kan vi gå in här på det testet som vi kallade för New Test och det som vi kallade för Search and Buy. Vi tar det här Search and Buy eftersom vi har lite mer att titta på där. Då ser vi en översikt för varje steg, varje screenshot vi har tagit, hur det ser ut. Och det ser ju rätt så bra ut här. Det ser ungefär likadant ut, men här har vi, det här kanske inte är så snyggt. Med radbrytningar och bilder som inte syns helt. Okej. Då kanske vi behöver göra någonting åt det. För normalt sett när vi sitter och kör, då kanske vi har en high-end telefon till exempel med, som är väldigt bra upplösning och allting. Så då upptäcker vi inte saker som vi har på våra low-end telefoner. Men vi kan kolla på device-loggen om vi har några fel här. Nu failar ju inte det här, så det kanske inte är intressant i det här fallet. Har vi ett failat test så kommer vi även kunna se här vad det har som har failat och vi kan få en strike trace om det finns en sån. Eller om vi kanske kan koppla det till minnes. Nu var ju minnesanvändningen här ganska jämn. Vi hade en liten CPU topp i början här som senare gick det ner. Vi skulle kunna titta på det här testet som failade här i början också, somras när vi körde Search and Buy. Då har vi den här, Test Failures. Då kan vi se vad det beror på. Error while performing. Unable to find element. Okej, men i det här fallet kanske det bara var så enkelt att det var ett fel på testet. Eller är det fel på testet eller så kanske en vy inte har laddat bara, därför hittar den inte. Det får man undersöka då, men vi har i alla fall någonting som gör att i sista steget här så kraschar appen. Så. Och som sagt, vi kan kolla på iOS-delen också här för att se. Här kan vi ju titta på det här till exempel. Här har vi 4 av 6 enheter som failar. Ja, men vad ser vi för gemensam nämnare här då? Ja, de som failar iOS 10. Men det går bra på iOS 9. Så kan vi kika igenom här. Även device log här. Så, nu har vi sett hur Xamarin Test Cloud ser ut. Nu när vi har gjort ett nytt test här så hade ju Mattias gjort en fin task åt oss. Så då ville väl han att vi pushar det här till Git-repot. Så då gör vi det. Skriv en kommentar. Updated test. Och sen kopplar vi det till den work item. Vi kan även lägga till det som related work item här. Men när vi skriver numret så här så kommer den koppla det automatiskt också. Så då committar vi och pushade. Sen när vi har testat det här på fysiska enheter i molnet med automatiserade tester, då kanske vi vill släppa ut det här till användare, riktiga användare, eftersom de kommer testa det här på ett helt annat sätt. Vi kommer även testa användarupplevelsen, vilket vi aldrig kommer kunna få automatiserade tester. För det brukar vi använda HockeyApp. Namnet kan ni kommer att tänka på klubba och puck istället, men deras förklaring är att namnet kommer från in eller ad hoc deployment. Sen har de anammat det här konceptet med hockey, vilket gör det ännu mer förvirrande, men det är i alla fall en Microsoft-produkt, eller nu mer en Microsoft-produkt som de köpte för något år sedan här. Den ser ut så här då. Vi kan gå in och titta på release-delen här. Vi kommer senare titta på lite andra analytics-delar också. Så vi går och hockeyapp.net. Då Då ser vi våra appar här, Parts Unlimited, iOS, vi har Android och vilken release-typ det är. Det man behöver göra för att släppa det här på iOS är att man behöver fortfarande ha en publiceringsprofil som man laddar ner från Apple och kopplar vilka enheter som ska vara. Men det Hockey App gör är att den hjälper till att samla in telefon-ID:erna, för det kan ju vara lite krångligt. Om vi går till våran användare, kan jag få ditt telefon eller ditt UDID? Jaha, hur gör jag det? Ja, du måste ladda ner en app för att se det, eller öppna iTunes till exempel. Ganska krångligt för vanliga användare. Men när användarna från Hockey App får en invite, om man gör det från telefonen, då kommer Hockey App automatiskt samla in det här. Sen får vi en lång textfil som vi bara kan ladda upp på Apple-portalen och sen ladda ner provisioning profile för det. Och så kan vi distribuera ut så. Så om vi går in på den här för iOS till exempel, så ser vi alla versioner vi har lagt ut här. Vi ser users kan vi titta på, och kan vi hantera det med olika team, för vi kanske i första läget varje natt till exempel vill deploya det här till våra närmaste team, utvecklingsteamet, testare, utvecklare, driftspersonal, om de, eftersom de också ska vara med i teamet i vårt DevOps-team. Så det, då kan man hantera det med olika team, att det är ett team, sen kanske kunden är ett team om man jobbar mot en kund, eller intressehållare i organisationen, business-sidan kan vara ett team. Så då kan vi skapa ett nytt team och koppla det till appen, vi kan kalla det beta. Sen kan vi bjuda in olika personer här till exempel. Då har vi ett beta och ett demo-team här. Och sen kan man, som när vi laddar upp en version, kan man välja hur man vill, vilka som vi ska ha tillgång till. Vi kan gå in och kolla på en version här till exempel. Då ska vi kunna hantera vilka som får vara med på den. Vi kan skriva release notes och så vidare här. Restrict download. Ja, men då kan vi säga att det är bara demo-teamet som ska få tillgång till den. Yes, Mattias.
Ja, medan jag väntar på att skärmen ska på gång. Medan jag väntar på att skärmen ska på gång då. Så nu har Daniel visat förutsättningar. Hur kan vi sätta upp olika team i Hockey App så vi kan distribuera applikationen? Han har gjort tester som vi kan köra i Test Cloud, men det vore ju väldigt snyggt om vi kunde göra det här i en kontinuerlig pipeline där det går matematik istället för att vi måste göra manuellt och sitta och vänta på resultat och få feedback och ladda upp filer hela tiden.
För det kan vi göra här i Hockey App. Vi kan ta våran IPA vi har byggt manuellt och dra in den bara och släppa den.
Så det jag ska titta på här, då kan vi titta. Vi har då satt upp ett Continuous Integration bygge i TFS här som har startat, och eftersom de här tar några minuter så går vi in och tittar på hur det är uppsatt istället. Så ett bygge både för Android och ett bygge för iOS. Vi tar Android-bygget först. Kom igen. Microsoft har byggt ett nytt bygg- och release-system som är mer taskbaserat. Förut hade man ju en ganska avancerad editor där du kunde göra precis vad som helst. Men det var väldigt få personer som mäktade med det. Nu har man förenklat det här väldigt mycket då. Så om jag tittar på Edit.
Det är alla som twittrar bilder på dig, Mattias.
Ja, jag förstår den. Ska jag köra på din eller ska vi köra på den här? Kom igen.
Kör här annars då. Det funkar inte.
Funkar inte musen? Då blir stand-up comedy igen. Jag och Mac går inte jättebra ihop, så nu ska se. Där. Så, här har vi en lång lista med aktiviteter som är upplagda för att göra ett bygge på Android. Det här är egentligen standardmall, så jag väljer att nu vill jag skapa ett nytt bygge och så väljer jag ut att jag vill köra, i det här fallet kör vi Xamarin då. Och så får jag en lång lista här med aktivitet att vi ska bygga Xamarin APK:n. Vi ska bygga lite UI-tester för att vi ska köra UI-testerna. Vi signar APK-filen. Vi kör våra enhetstester om vi har några sådana. Och så publicerar vi upp alltihopa i någonting som kallas för en artefakt. En serverartefakt då. I det här fallet så vi vill ju att C-bygget, alltså det här Continuous Integration-bygget, ska vara så snabbt som möjligt. Så vi vill ju egentligen inte köra Xamarin-test, alltså testcloud-testerna i själva bygget, utan vi vill bara snabba tester, enhetstester och liknande som går i själva byggprocessen. En annan sak som de har gjort på slutet här också som var nyttjat är att man kan välja ut, ja, men första gången, i det här fallet har vi gjort en task group, alltså tagit ett sätt av aktiviteter som vi har konstaterat fungerar. I det här fallet hade vi två eller tre aktiviteter för att managera hur sätter vi versionsnummer i ett Android-bygge eller till en Android-applikation. Ja, men vilka filer ska vi signa och vad ska vi ändra för värden och så vidare. Då kan jag markera en eller flera aktiviteter. Jag kan se om man kan göra det här. Och så kan jag högerklicka. Högerklicka, tack. Och där har jag Create Task Group. Och då tar han egentligen det här och aggregerar ut och gör en egen aktivitet av det. Jag kan välja Manage här istället om vi tittar på den där.
Två fingrar.
Två fingrar. Och det ser ut ungefär likadant. Det är bara att då har vi gjort en lista med aktiviteter här som hanterar, ja, vi sätter assembly info-versioner och sen har vi ett PowerShell-skript som ligger inline och går för att ändra vad heter i app-manifestet för applikationen. Gör jag så här och skapar en task group för, då kan jag bara återanvända task groupen. Annars måste varenda team då som ska in och bygga en, eller varenda Android-applikation som ska byggas måste göra sin egen definition av hur sätter vi versionsnummer och så vidare. Se, den är klar. Nej, den failar. Nej.
Failar på iOS och lyckades på Android.
Ja. Så har vi kört, vi har kompilerat, vi har kört våra enhetstester, vilket jag inte tror vi hade några här.
Nej. Nej, de var inte kopplade.
De var inte kopplade. Så vi har annars våra upptestresultat här då. Hur ser våra NS-tester ut? Hur ser trenderna ut? Och så vidare. Så det här är ganska enkelt. Där kan du köra, du kan bygga då Android-appar på vanlig PC. Det som också finns i det här är att vi kan bygga iOS-appar. Jag hoppar tillbaka till Builds. I det här fallet har vi byggt, vad heter det, iOS-appen då med Xamarin. Men om jag tittar på Add Build Steps så finns det också att scrolla ner. Jag kan köra Xcode om jag vill det på en Mac. Nackdelen här är att för att kunna köra byggena då måste jag ha en Mac. Apple släpper ju inte ut det här då. I det här fallet när vi kör i molnet har vi lagt våran byggagent. Macincloud har det som tjänst att du kan hyra en Mac eller hyra en byggagent i molnet på Mac. Så det är det vi har i bakgrunden.
Och fördelen med att köra det som tjänst är att du aldrig behöver hantera uppdateringar. Xamarin släpper uppdateringar kanske varannan vecka. Då behöver du inte in på servern, uppdatera det. Du behöver inte hålla Xcode up to date, du behöver inte hålla OS up to date, utan allt sånt sköts bara du bara betalar och ser glad ut och bygger.
Vi kan väl säga så här att vårt största problem med DevOps-pipelinen är on-premise, det är att ha Mac Mini som vi har som byggserver up and running och uppdaterad hela tiden. Det är nog där vi lägger mest energi på av att få funka. Så det är inte något speciellt mycket annorlunda. Vi har ett shell-skript här som skriver in versionsnummer in i alla filer som behövs för att sätta versionsnummer. Och sen kompilerar vi, kopierar upp artefakterna.
Värt att nämna kan ju också vara att man behöver inte bara använda VSTS eller TFS som källkodshanterare om man vill använda byggsystemet här, utan det går att koppla mot GitHub Subversion tror jag till och med också. Mm. Åtminstone går det mot alla andra Git-repositoriet, så har du bara en URL till ett Git-repositoriet, så kan du klona det och bygga och få in det hela bygg- och releaseflödet i VSTS.
Ja, men nu har vi tittat på hur gjorde vi för att sätta upp ett CI-bygge bara för att kompilera och köra koden och testa koden då. Nu vill vi börja den här resan med att ta den här APK-filen eller paketet och så vill vi flytta den genom den här miljön ända fram till produktion då. Och då byter vi egentligen och säger ja, men där är vår continuous integration process. Nu börjar vår CD-process och då kan jag gå in och titta hur ser den ut. Och då har jag här definierat upp ett antal steg eller miljöer, stages eller vad vi kallar dem. I TFS VSTS kallas det för environment. Så då kan jag tala om här att jag har en nivå som är teamet och den startar jag alltid igång så fort jag får ett lyckat bygge. Eller en gång om varje natt och så vidare. Och det är källan för alltihopa. Sen nästa steg, då kan jag trycka ut det här till alla inom min organisation. Jag kanske har beställare och det är marknadsavdelning vad man har tycka och trycka om applikationen och så vidare. Men då kan jag göra sådana saker som att jag kan gå in här och sätta vem ska godkänna att de här får den? Om jag bygger varje gång du kompilerar en kod så får vi en ny version. Det är egentligen först när vi tycker att det här är någonting som är värt att gå vidare med. Som man kanske ska skicka det här vidare. Så då kan jag gå in och tala om här då att ja, men det är specifika användare, specifika grupper eller en kombination då där jag kan lägga flera användare och säga att alla måste godkänna eller det räcker med att någon av de här godkänner. Så till exempel skulle man kunna säga för att få släppa vidare här då, att vi från utvecklingsteamet släpper vidare här till intressenterna. Då kräver att någon i teamet signar av det här och säger att ja, det här är tillräckligt bra för att någon annan ska titta på det utanför teamet. Kan sätta upp sådana regler här. Sen har vi samma sak då. Efter teamet har tittat kanske vi har den som äger affären, business owner, som har sign off då på att vi ska släppa ut det här till våra betagrupp. Eller vi kanske kör ett, de mest lojala kunderna får vara ute och testa våran app. Vi kan ju bjuda in dem ganska enkelt med att lägga upp en grupp och så skicka ut en mail invite och så får vi in deras all data vi behöver för att kunna distribuera ut appen till dem då.
Och när vi kör beta så kanske vi inte vill använda HockeyApp heller. Då kanske vi vill använda Google Play eller TestFlight från Apple för att komma ut med det här mot användarna. Mm. För att de ska vara i miljöer som de känner sig kanske bekväma i. Ja. Det går snabbare för oss att få ut det via HockeyApp. Men för användarna kanske det är bättre just i beta-ledet. Om man inte har användare som är kopplade till organisationen. Då kanske en publik beta som man kan signa upp för. Då kan man köra det via Google Play eller App Store via TestFlight då. Och lägga in det som ett steg här också.
Mm. Så vi inte och sen kan vara samma sak. Vi har sign off och sista steget kan vara att vi faktiskt trycker den här med automatik ut till marketplace. Då, i alla fall börjar processen att trycka ut till marketplace. Det tar ju lite tid på vissa där. Så det är kort över vår releaseprocess då. Och det är samma sak här. När vi vill köra våran app efter vi har fått ett fungerande bygge bara. Men första steget när vi levererar det till teamet, då kanske vi bara testar på en enhet eller två enheter. Vi vill inte sitta och köra 250 enheter för varje gång vi kompilerar lite kod. Så jag kan lägga upp då aktiviteter som heter att jag ska köra det här på testcloud först. Funkar det bra, då trycker jag den här via HockeyApp. Och så kan jag gå in här då och tala om att ja, jag filtrerar. Det här inställningen då ni gjorde när jag laddade upp en APK-fil eller ett program, då, en app. Då kan jag tala om det att jag filtrerar här till teamet. I det här fallet har jag lagt den som en variabel på miljön så att det är enkelt att klona miljöer. Jag kan välja klon på den och då får jag en kopia. Och då behöver jag bara gå in och ändra variabeln. Jag behöver inte titta igenom alla inställningar jag ska göra. Då kan jag säga att jag kör via ett testcloud. Och så kör jag på en app och funkar det bra, då trycker jag ut det till alla i teamet. Får de en notifiering om att uppdatera appen då. Och så ser alla steg ut här egentligen. Jag kör testen i TestCloud och så trycker jag ut det till en ny team. Det jag kan gå in och titta på då ganska snabbt, eftersom jag använt variabler, det är att jag kan gå in här och säga okej, vilka devices är det jag kör på? I det här fallet är det än så länge den här lilla nyckeln vi fick i skripten nu definiera. När ska jag kunna lägga upp då? Att, ja, men första steget när jag kör till teamet och testar det på en eller två devices. När jag kör till, vad heter det, intressentgruppen, då testar jag på 10 devices eller 20 devices. De som de har. ska gå ut och beta till våra lojala kunder, då kanske vi har säkra av vad kör de på för antal, vilka device kör du på, och då testa av den. Eller vi testar på 100 devices eller något sånt där. Och sen innan vi säger att vi ska godkänna här för produktion, då kör vi en testrunda och testar av på 250 olika device. Då får man en stegrande kontroll och ändå håller både kostnaderna och tiden i schack, så att du vet att du får ut någonting av det här. Och på samma vis kan jag här då tala om att ja, men namnen på de team som finns i HockeyApp i deras team, så kan jag säga att ja, men för intressant miljön så är det alfa, gruppen eller teamnamnet alfa, och beta så är det beta, och produktion så kanske inte ska vara någonting där.
Man kan ju reflektera lite över vad det skulle kosta att göra de här testerna manuellt utan att ha testcloud eller liknande verktyg. Om du ska ha 250 enheter, eller säga att du behöver 50 enheter för att täcka de mest vanliga Android-enheterna, då måste du nästan anställa någon bara för att hålla dem laddade och deploya paket till dem. Bara det kommer att kosta mer än, eller mångdubbelt mer än att köpa en tjänst som testcloud.
Vad kostar en, vad har de satt för pris nu? De
den billigaste ligger från $99 i månaden. Nästa steg tror jag ligger på $259 i månaden. Och det som skiljer de här egentligen antalet testtimmar i snitt de senaste 30 dagarna, vilket innebär att man kan testa, vi säger att vi har 3 timmar per dag, då kan vi testa 30 timmar i början eller slutet av månaden och ingenting däremellan. Om vi har en release i slutet av månaden kanske vi inte är så intresserade av att köra massa tester i början, då kan vi köra alla i slutet och spara tiden till det. Och sen begränsar de på antalet samtidiga enheter. Jag tror att den lägsta har en samtidig enhet, och det tar lite längre tid och köra igenom alla enheter om man väljer en av de här billigare modellerna av testcloud. Men priserna är mycket, mycket billigare nu än det var när de kom. Även om det egentligen inte var dyrt heller med tanke på vad man får.
Sista jag tänkte visa där, här har du översikten över Partial Limited Droid. Då. Här kan man då se hur långt respektive release som egentligen är egentligen respektive bygge gått då. Och vart har de felat? Och en normalt mönster är att de kanske felar ganska tidigt och så går de gå längre, och sen är det någon enstaka som går hela vägen till produktion. Och bortsett från att få en mail-notifiering då, kan gå in och klicka på en länk och godkänna, kan jag även gå in här då och säga att ja, men nu vill jag att det här ska vara okej. Okay. Du får du deploya. Ja, det är på din dator. Just det. Då kan jag göra det till och med.
Yep.
Och så kan jag säga looks good. Approve. Jag kan även skjuta deployment om jag vill att den ska gå 16.00 eller 23.30 eller något sånt där.
Förutom mail så kan man ju även sätta upp olika service hooks mot olika tjänster som Slack till exempel. Många jag jobbar med har en tendens att lägga regler på allting som kommer till TFSen till en mapp, och sen är det ingen som ser när ett bygge failar till exempel. Men skickar man det till Slack eller någon, så har det visat sig att de läser det mer i alla fall. Och hoppas att de fixar det failande byggen sen.
Det som är lite intressant också är att den är aggregerad, och när vi har kopplat ihop testcloud och vad heter det, ska jag säga något fel, releaseprocessen, då samlar vi ihop datat och stoppar tillbaka till TFS. Så går jag in och tittar på den här releasen, kan jag gå in och se vilka device jag har kört på, har de failat på några. Jag kan sitta direkt på releasen och titta. Jag kan också gå in på bygget och se en aggregerad vy över alla, oavsett vilket steg den har kört testet. Det har gått i produktion eller beta eller vilka devices där man kört på status. Och så kan du börja få statistik på, ja, men det fallerar ofta på Samsung Galaxy 3 eller något sånt där.
Då får man ju börja titta på, men vad är det med Samsung Galaxy 3 som gör att det failar?
Mm. Ja. Jag tänkte lämna över till dig igen, så får du...
Yes. Okej, nu har vi kanske appen ute i produktion. Då vill vi ju gärna veta vad som händer även där. Hur använder appen, kraschar den, failar den, eller vad händer egentligen där ute? Vi kanske har delar i appen som någon använder aldrig någonsin använder. Ja, men okej, då kanske vi antingen kan ta bort den för vi är inte värt att underhålla den, eller så kanske vi måste förbättra den. Det kanske är någonting i steget före som gör att användaren aldrig kommer vidare, förstår hur den ska göra, eller så är det inte, tycker de inte är intressant beroende på hur vi har lagt upp de vyerna. Så därför är det väldigt viktigt att följa upp vad som händer även när det är produktion, och för att kunna göra snabba fixar. För det kan ju vara ganska avgörande beroende på vilken app det är. Men har du en app som säljer någonting och sen är det aldrig någon som köper, för att de lägger saker i varukorgen, går vidare och sen när de kommer till sista steget, liksom där avbryter alla. Men varför gör de det? Ja, det kanske är så enkelt att ett, ja, men vi ser att ett textfält inte syns eller om det är för många steg att fylla i, så att det blir bara krångligt. De gick och hämtade sin dator istället och gick in på webben och beställde. Och så vill man ju inte ha det. Man vill ju inte att folk ska avsluta sin beställning sent i formuläret. Och då får man ju titta på vad kan vi göra för att förbättra användarupplevelsen här. Jag tänkte att jag skulle visa HockeyApp först och främst, hur den hanterar det. Vi har en SDK för Xamarin, den finns för Windows, den finns för Java, Objective-C och så vidare. Det här är ungefär samma SDK som de har tagit till det här, vad heter det, Visual Studio Mobile Center. Det är det officiella namnet. Så det jag visar nu kommer även bli ganska lika i Mobile Center sen när den släpps publikt. Vill man testa den nu så får man gå och begära en inbjudan. Jag tror man kan gå till visualstudio.com. Annars är det mobile.azure.com funkar också. Så, vi går in i HockeyApp. Här hade vi den. Då ser vi här samma vy som nyss över våra versioner. Då har vi lite fler saker här, om vi tittar längre ner. Vi har user metrics, vi har crashes, vi har downloads. Downloads är bara om vi kör nedladdningar via HockeyApp. Men vi kan även koppla det här till HockeyApp om vi kör via Google Play eller App Store. Men då kommer vi inte få någon download-statistik. Men vi kommer få användarstatistik och vi kommer få statistik över sessions. Kan vi gå in här och se lite mer detaljerat. Det är inte jättemånga som kör våran demo-app, verkar som. Kanske måste göra lite mer marknadsföring. Vi kan kolla på sessioner. Och så vidare. Kan vi se 18 sessioner där. Vi hade 4 där. Och det som även är intressant är att kolla vad är det som går fel där ute. Här har vi en crash som vi kan gå in och titta på. Och då får vi stack trace till exempel här. Xamarin Forms, Menu, Item, Platforms, iOS. Jaha, det här körs på iOS. Okej, då har vi en crash där som vi kanske måste titta på och se vad det gör. Nu ligger den här appen upplagd i HockeyApp som separata för iOS och Android. Men vill man samla allting på samma ställe så kan man skapa en av typen custom. Så kan man använda den bara för Analytics till exempel. När man deployar beta och alfa och vad det nu är, så då skapar man upp en app för varje plattform. Men man behöver inte göra det om man bara vill använda det för analys. Så vi kan hoppa in i Visual Studio lite snabbt här också och se hur SDK fungerar. Väldigt simpelt egentligen. Det enda vi behöver göra, om vi tittar på iOS här, att när vi drar igång appen så behöver vi ha de här tre raderna för att få crashhanteringen att fungera. Vi behöver starta den här Hockey Manager som de kallar den här för att hålla koll på krascherna. Sen behöver vi köra configure och bara ta om vilken app det är och sen kör vi start. Det ser lite annorlunda ut på Android. Då måste man både starta crashrapporteringen och man behöver starta metrics separat. Men annars är det väldigt lika. Vi kan gå in i en vy här till exempel och kika på search-vyn. Då har jag valt att här tracka event också så vi kan se vilka vyer som körs. Och vi kan göra andra event också. Så om vi går tillbaka till HockeyApp, backar ur här och går in på events här. Så ser vi har ingenting de 7 senaste dagarna, men backar vi titta senaste 30 days så har vi ett event här som heter buy. Och då kan vi se hur ofta det händer och hur många unika användare och så vidare. Inte jättedetaljerat egentligen. Jag skulle vilja ha det här mer detaljerat. Det man kan göra då är att man kan koppla det här till Application Insights i Azure, då, Azure Application Insights. Man kommer fortfarande att använda HockeyApp SDK:erna, men man skapar en brygga mot Application Insights där datan kommer föras över till Application Insights. Där kan man se datan lite mer detaljerat. Vi kan till exempel få den här vyn och sen kan vi välja här att gå in och se all rådata. Också då kan vi göra sökningar, göra frågor och få ut diagram ifrån den. Så vi har tillgång till all rådata här i Application Insight också. Och jag är ganska säker på att Microsofts idé är att förbättra Application Insights mer också så att man kan använda rådatan utan att behöva skriva frågorna själv. Om vi tittar här till exempel på den här, har vi hur det ser ut för webb, så har vi väldigt mycket mer färdigt. Vi kan se requester, vi kan vad som failar, exceptions och så vidare. Och komma ganska djupt in i datan utan att behöva göra någonting. Och det här är någonting som vi bör använda på våra backend lösningar för apparna också. Vi ser vilka anrop som tar tid, från vilka håll i världen tar det tid. Jag körde det här på ett API som vi har deployat åt en kund. Servern ligger i Azure i West Europe, vilket i teorin innebär Amsterdam. Bara det här anropet till våran server eller statussida som innehåller ett typ JSON message, status okej. Den tog ungefär 200 millisekunder från Amsterdam och Stockholm och runt om i Europa. Men körde man från Hongkong till exempel, då tog det 3 gånger så lång tid. Så det är också intressant att veta. Om vi har kunder i Hongkong eller användare i USA till exempel, eller långt bort, då kanske vi måste lägga ut det här API:et över flera regioner. Plus att det här såklart kan hålla koll på var, om servern är uppe och så vidare. Så här har jag skapat ett webbtest egentligen som bara gör anrop och pingar servern. Så kan vi se härifrån vilka olika platser i världen jag kan testa på. Så vi kan kolla på Hongkong här till exempel. Då ser vi att genomsnittlig svarstid här är 3,19 sekunder. Det är ganska lång tid. Kollar vi på Amsterdam har vi 1,4. Det är också ganska lång tid, men det är betydligt snabbare tid än 3 sekunder. Nu kan jag säga att det här är en gratis variant i Azure, så därför har vi lite längre svarstider än om vi kör en standard också. Jag rekommenderar inte att man kör egentligen något annat än standard för en produktionslösning, men för testlösningar, snabbt komma igång och sätta upp någonting, så funkar det jättebra att köra gratis versionen, eftersom man mer eller mindre har tillgång till all funktionalitet där. Och det man kan göra i HockeyApp med krascher till exempel, att man kan hantera om de är öppna, man kan ärenden, eller så kan man koppla ihop det här med VSTS, att när det sker en krasch i HockeyApp så kan den skapa upp ett item, en user story, beroende på vilken mall du kör så heter det olika saker, en bugg kan skapa också, allt sånt kan man konfigurera så att man får allting på samma ställe. Vi behöver inte gå in i HockeyApp varje morgon och kolla vilka krascher som har sett, utan det kan vi köra i VSTS där vi ändå är och kollar status på våra tasks och så vidare och vad vi ska jobba med. Och samma sak med feedback. Feedback har de också en del av HockeyApp, antingen att man använder det i SDK:n och har en feedback-funktion i appen där användarna kan skriva, eller så kan betatestare i HockeyApp-appen lämna feedback till teamet. På så sätt samlar in feedback från användarna. Och det kan vi antingen få här i HockeyApp, eller så exporterar vi över den till VSTS. Fördelen med att hantera det i HockeyApp är att vi kan svara lättare på feedbacken också. Så får användarna ett svar, så kan det bli en diskussion i feedbacken också via HockeyApp-appen. Så nu har vi egentligen gått igenom hela den här cykeln som Mattias visade, från krav till kodning, byggen, release och monitorering. Sen kommer det här snurra på förhoppningsvis. Och vi kommer förbättra våran app, våran produkt, och den kommer bli bättre och bättre. Har du något mer du vill tillägga, Mattias?
Nej.
Då är det öppet för frågor och diskussioner. Det går bra att komma till oss här efteråt också om man vill ta frågorna. Så. Ja, där har vi en fråga. Om jag förstår rätt så är frågan om man kan köra testcloud på incheckningar också. Ja, det kan man göra. Antingen kan man lägga det som en task direkt på bygget. Jag skulle dock inte rekommendera det, utan jag skulle skapa en release här som vi döper till någonting mer. Och sen istället för att vi skedulerar den, så gör vi en trigger som så fort det finns ett nytt bygge som man har gått igenom, så kör vi upp det här. Nackdelen med att köra på varje check-in eller push, att om du kör 20 push på en dag, så kommer du ganska snabbt förbruka dina timmar i Test Cloud. Men du kanske vill köra på en enhet, då kanske det funkar bra. Men det, så kan man absolut jobba om man vill det. Jo, du kan kombinera dem. Det kan du göra. Du kan sätta massa olika varianter på hur du vill köra det här. Så gör jag ofta med byggena, att vi bygger på varje check-in push, beroende på om man kör VSTS version hantering, så heter det check-in, och kör man git så heter det push. Och då kör jag alltid så fort man checkar in, eller man kan batcha det, kommer det 5 check-in på samma tid, och kommer de bygga dem ihop. Men, och sen kör det varje natt typ, när det är låg användning, 2-3 på natten, och sen kör man en release med kanske någon timme senare, när man vet att byggen är klara, för att köra tester och deploya ut det till någon testmiljö. Har det svarat på frågan?
Det går ju också att göra mer avancerade saker. Det här är ju väldigt enkelt att bara fylla i värdena, men det är ju samma sak. Om vi bygger och kör de här första testen rätt ofta, så kanske det är mer intressant att rulla den här på ett antal devices istället för alltid slå ner på iPhone 6 eller Galaxy 7 eller något sånt där. Så kan du ju skripta med, genom att bygga ett mer avancerat, säga att ja, men jag har en lista med 50 devices, och så går jag runt på dem och säger, ja, men första gången jag checkar in någonting, då testar jag första devicen i listan, andra gången så testar jag andra devicen i listan eller andra gruppen av devices, och tredje gången så kan du få ett rullande schema. Du har ju också möjlighet att se det, ja, men när körde vi den här testet sist på en. Om vi checkar in och kör 10 körningar om dagen, ja, men kör vi på 20 device varje gång, ja, då täcker vi 200 device på en dag i sådana fall, istället för att köra samma 10 hela tiden. Men då är det lite mer handpåläggning än så länge då, ja, på en skript.
För ofta har du ju inte förändrat stora delar av appen, du har ju bara gjort på en liten del, men du kanske ändå vill köra på de här andra delarna så att du inte har förstört någonting på de delarna. Så det är ju.
Och sen har vi märkt själva när vi kört det här att jo, men det kanske inte är fel, men vi ser att, som du sa, renderingen, det har varit ganska mycket med, ja, med bakgrundsfärger på kontroller och sånt där har inte liksom stämt, och det blir och ser konstigt ut på gamla versioner eller olika, ja, devices.
Om vi tittar på Android, så har jag ju sett att beroende på vilken OS-version man har och vilket tema man kör på telefonen, så får man olika färg på statusbaren längst upp som egentligen inte hört appen, men du har möjlighet att förändra den. Och har du ett rosa tema i telefonen, men vi har en app som har ett blått tema, då kanske det blir att se jättefult ut. Så då vill man påverka det. Men det kanske du inte tänker på. Du kanske har ett blått tema på din egen telefon du kör på, eftersom det är en ganska vanlig färg på iPhone, eller på Android till exempel. Och sådana saker upptäcker man också ganska lätt. Vilket man aldrig skulle göra utan att köra de här automatiserade testerna.
Inga fler frågor?
Antingen allt glasklart eller förstår de ingenting.
Så kör vi för fort. 360 km/h. Nej, men det missar att säga, det kan vi prata om. Kör man Application Insight, så har de ju faktiskt lagt in det man kallar för machine learning, där du egentligen låter deras AI-logik gå in och titta på ditt data och börja.
Dog ditt batteri nu?
Komma till egna slutsatser då. Och då kan den börja ge proaktiva varningar. Istället för att jag sätter upp regler som säger att jo, men om prestandan går över 2 sekunder eller 1,5 sekund, så får jag en sekunder, och sen helt plötsligt är det 5,2. Ja, då skickar han ett
Nej, är det ingenting mer så då tackar vi för oss. Ni är välkomna fram och ställa frågor efteråt också om ni vill.